Amen. Jag vill läsa ett ord till uppmuntran för oss allesammans. Till dig som är gammal eller inte gammal. Eller till dig som är lite yngre. Om vi får leva så blir vi gamla allihop. Jag vet inte vad det är att vara gammal. Vad det är för kriterier. Men det är väl hur man känner sig på insidan kanske. Jag ska läsa från... Bara till uppmuntran. Det blir lite repris nu, Birgit. Psalm 92 och vers 13. Ta nu detta till dig. Psalm 92, vers 13. De rättfärdiga grönskar som palmer. Som cedrar på Libanon växer de till. Hör du det? Att de växer till. De är planterade i Herrens hus. Det grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt. Hör du det? Ännu vid hög ålder bär de frukt. Det frodas och grönskar. För att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom. Hör du det? För att förkunna. Det är därför de grönskar vid hög ålder och bär frukt. De frodas och grönskar. För att förkunna. Vi ska förkunna ända till vår ålderdom är han densamme. Står det på ett annat ställe. Ta det här till ditt hjärta. Det är en uppmuntran. För dig som tycker att det är kört. Jag kan ingenting göra. Det är inte sant. Nej. Alla våra dagar är han med. Halleluja. Det är underbart. Jag känner ändå att jag vill bara repetera lite innan vi går över till himlen. Vi ska ju prata lite om himlen idag. Vi ska läsa några bibler. Men jag känner bara att jag vill. Jag gjorde det i Borensberg idag. Och jag vill göra det här också. Jag vill påminna än en gång om andra Mosebok. Det 33 kapitlet. För det finns också en poäng med det hela där. Jag ser det som Guds församling idag. Och vi är en del av Guds församling. Jag ser att Herren ska leda oss på ett särskilt sätt. Andra Mosebok 33 och 12. Mose sa till Herren. Se, du säger till mig, för detta folk ditt upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Fastän du har sagt, jag känner dig vid namn. Och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon. Så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig. Så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Mose svarade, om du inte själv vill gå med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Så stark var Moses i sin tro att han tyckte att om inte Herren själv skulle gå med, då blev det liksom ingenting. Då får vi stanna här, va? Till hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon. Om inte därigenom att du går med oss. Det här gäller för oss idag. Hur ska folk kunna veta? Att vi som är Guds folk har funnit nåd för Herren om han inte går med oss. Så att vi, jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden. Det är så vi ska vara Guds folk. Vi ska utmärka oss framför alla andra folk på jorden genom att vi är Guds folk. Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra till du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Jag tycker så mycket om det. och jag känner dig vid namn. Det känns väldigt gott. Vet du att han känner alla sina barn vid namn? Moses sa, låt mig få se din härlighet. Jag tror att Moses längtade så efter att få se honom. Han svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Alltså vilken nåd. Va? Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot. Jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa Herren, se här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Åh, vi kunde fatta detta. Vi behöver inte hålla på och bråka så mycket med oss själva. Vi behöver inte hålla på och strida så mycket. Vi behöver inte hålla på och känna ångest och nöd. Oro, ängslan. När Herren säger, se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Det är Herren som säger detta. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta. Oh. Han vill ställa oss i en klyfta i klippan. Där vi ska vara trygga. Där vi ska känna att vi är hans. Och att han har omsorg om oss. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. I klippan. Kristus är klippan. Och jag ska låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand. Och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. När Mose hade varit på berget i Guds härlighet så lyste det om hans ansikte. Det här är det som ska vara för dig och mig. Det ska lysa om oss när vi har varit med Herren. Det ska lysa så att vi utmärker oss som ett annat folk. Att vi är inte ett vanligt folk. Att vi lyser i mörkret. Inte för att vi är duktiga eller för att vi är något själva. Utan för att Herrens härlighet bor i oss. För han har tagit sin boning i oss. Templet är bort. Tabernaklet är borta. Nu bor Herren här i oss. Och vi ska lysa. Inte i egen kraft. Men i hans kraft. Och det till och med Thoralf Gillbrand skriver på ett ställe. Att han tänker så här. Om Mose hade låtit bli. Och sätta på sig den där slöjan. Så hade folket fått lära känna Herren. Genom Guds härlighet som hade lyst om Mose. Nu gjorde de aldrig det. Och än idag vilar denna slöja, står det, över det judiska folket. Därför att de lever kvar i det gamla förbundet. Därför att först i Kristus lyfter slöjan av, står det. Först i Kristus blir man fri. När man omvänder sig till Kristus, säger Paulus, då tas slöjan bort. Och det är så med dig och mig. Vi kan ha slöjor kvar som vi inte behöver bära på. Vi låter inte Guds ljus få ge återsken till den här världen. Därför att vi har lagt på en slöja. Vi döljer Kristus. Vi gömmer Kristus. Och jag tror att det är dags att vi lyfter på den här slöjan och kastar av oss den. Och låter Guds härlighet få börja lysa. Jag tror att vi kommer att få vara med om de mest underbara saker. Jag är helt övertygad om det. Vi närmar oss slutet på resan. Vi gör det. Den här världen går mot sitt slut. Vi vet inte när. Och vi ska inte spekulera i det. Men jag känner och upplever att Gud kallar oss hem. Han längtar efter sin brud. Han längtar efter oss. Han inte bara längtar, han saknar oss. Han vill leva tillsammans med oss. Han vill att vi ska komma dit till hans rike. Att vi ska få vara där han är. Och frågan är då, längtar vi efter honom? Eller är vi så fast här på jorden och i det jordiska. Att våra bekymmer har tagit överhand. Att vi har så mycket omsorg om det jordiska. Att vi inte kan släppa taget. Att vi ska släppa taget i Jesus. Jag sa det också i Borensberg. Att ordet, det grekiska ordet. Jag kan inte grekiska, men Thoralf Gillbrand säger det här. Att när Jesus kallade sina lärjungar så sa han följ mig. Och ordet följa. Det är samma ord som överlåta, om man skulle översätta det. Att det handlar om att inte bara vi tycker att vi följer Jesus, men vi följer verkligen inte Jesus om vi inte har överlåtit oss till honom. Jag känner att det är så underbart det här bibelordet när han säger till Mose i kärlek, ställ dig här på klippan. Att Gud vill ställa oss i en klyfta i klippan. I denna mörka värld vi lever i nu med alla hotbilder vi har runt omkring oss. För det är ju enormt mycket hotbilder och varje dag verkar det som att det kommer något nytt. Och vi har fått oerhört allvarliga hotbilder över vårt land den senaste tiden. Väldigt allvarliga hotbilder. Och först nu börjar man liksom att lätta på trycket och tala om att så här är, det här är sanningen. Så här står det till alltså med Sverige, va? Och då finns det en plats där vi kan ställa oss och vara trygga i klyftan. Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Det finns en plats, dit vi kan fly. Och det är i klippan Kristus. Amen. Och jag känner också att vi måste få ut världen i församlingen om vi ska börja se Guds under ibland oss. Om vi ska få se det Herren har sagt ska ske ibland oss. Att den heliga ande ska få vara verksam. Att nåd och gåvorna ska flöda ibland oss. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort. Tänk att de kastade bort honom. Han. De såg inte vem det var som kom. När Messias kom så såg de inte. De kände inte igen honom. Därför att de var förblindade av denna världen. Redan på den tiden. Så de kastade bort denna stenen. Byggnadsarbetarna. Men det blev en hörnsten. En hörnsten. Åh Jesus. Jag ber att vi ska få vara vakna. Att vi inte går miste om det som Herren har för oss. Och återigen, det ringer i mig detta ordet. Att inte tala med vishet och vältalighet. Vi vet, jag talade om församlingen där i Korint. Som hade... Det var en splittring i församlingen och De letade efter de förkunnarna som kunde vara mest tala på bästa sätt, som var mest vältaliga, som hade mest vishet och så. Och jag kan ju jämföra det med idag. Vilka är det som drar folk? Jo, det är de som är mest vältaliga, de som kan svänga sig med ord, som Paulus sa, denna tidens ordvrängare. Men Paulus sa ju det så allvarligt. Att om vi förkunnar på det sättet, om vi framträder på det sättet, då har vi ju kastat bort Kristi kors. Det har ingen kraft längre. Ingen kraft. Och vi måste få tillbaka kraften i evangeliet. Vi behöver inte anpassa oss till denna världen. Vi ska inte anpassa oss. Vi ska inte det. Utan vi ska låta sinnets förnyelse komma i våra liv så att vi inte behöver anpassa oss utan att vi kan se klart och tydligt. Jag har läst mycket bibelställen de två senaste gångerna och nu är vi framme lite vid himmelen och målet för vår tro och vår längtan är himmelen. Då är det viktigt när vi är på väg dit att vi håller oss på vägen. Och idag är det så vanskligt i alla så kallade kristna och religiösa rörelser som finns idag. Och i alla avgudakulturer och alla andra religioner som vi nu ska ha dialog med. Som ju bara blir fler och fler. Det märker vi ju. Vi hör ju det. Och vi måste veta vad Jesus har sagt. Vi måste stå på ordet. Vi måste fylla oss med Guds ord. För Jesus har sagt att ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och han sa till Filippus också så allvarligt. Så lite känner du mig. Har du sett mig, sa Jesus, så har du sett Fadern. Vi Abrahams Gud. Det är inte alla som är arvtagare genetiskt eller biologiskt, utan Abrahams barn då, det är de som har tron, står det i Bibeln. De som har tron. Har du inte Jesus så har du inte Fadern. Du kan inte ha Fadern. Du kan inte komma till himmelen genom att du bara har Fadern. Då har du inte läst din bibel om du säger det. Det går icke. Om du inte har tagit emot Jesus och blivit född på nytt. Därför kan vi aldrig förlika oss med andra religioner och säga att ja, men vi har samma Gud. Det har vi inte. För Jesus och Fadern är ett, sa Jesus. Det är så viktigt att vi ser det klart och tydligt. Så allt annat bort med det. Om inte Jesus får vara med, då har vi inte Fadern. Det går inte att skilja på Fadern och Sonen. Icke, finns inte en chans. Och det är så viktigt idag att vi varnar varandra och uppmuntrar varandra i de här nya rörelserna som kommer. Som bara växer upp över allt. Det är så mycket idag. Du och jag är lerkärl. Några andra kärl är vi inte. Vi är lerkärl. Därför att de här kropparna vi har, de tillhör denna jorden. Och en gång så ska vi få en kropp som är lik Herrens. En likadan som honom. Och vi ska få kallas bröder och systrar till Jesus. Det är så underbart. Det är vår framtid. Och egentligen borde vi tala mycket mer om vår framtid. För det är inte denna kroppen som betyder allt. Även om vi sätter stort värde på den. Och vi sätter stort värde på när vi får vara friska. Så får vi gå igenom lidande här på jorden. Vi får göra det. Och vi ska läsa några bibelord som handlar om det här med himmelen och vart vi är på väg och vilka vi är. Vi ska läsa ifrån, vi kan börja i andra Korinterbrevet. Jag ska se så att jag har det rätt här nu. Det andra Korinterbrevet. Andra Korinterbrevet är 5:e kapitlet. Eller ska vi läsa från vers 16 där i det 4:e kapitlet? Det kan vi göra. Andra Korinterbrevet, 4:e kapitlet, vers 16. Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Alltså vi växer i vår invärtes människa. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt. Tänk att han säger att det väger lätt. Han som gick igenom så mycket. Bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Så kan vi gå över på lite på 5:e kapitlet. Vi vet att om vårt jordiska tält, kroppen alltså, han tar ju den bilden Paulus, rivs ner, så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Vi har redan en boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. För det är det vi ska längta efter. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda. Vi ska inte bli avklädda, vi som tror på Herren, utan vi ska bli överklädda. För att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Ja, det är ju lite... Jag läser lite vad Thoralf Gillbrandt säger. I andlig mening är den troende redan meduppväckt med Kristus. Vi har ju fått livet, vi är födda på nytt. Liksom han är satt med Kristus i himlen. Och i uppståndelsen vid Kristi återkomst kommer vi istället för vår nuvarande förnedringskropp som bryts ner att få en uppståndelsekropp som är lik hans härlighetskropp, säger han där. Och när han säger flytta bort och vara hemma, då säger Thoralf Gillbrandt att redan i mellantillståndet före uppståndelsen, borta från kroppen, lever andarna hos det rättfärdiga som nått fullkomningen. En del de tror att vi ska sova i mullen och att det ska vara liksom, men Bibeln säger inte det. Utan det står i Hebreerbrevet, det här 12 och 23, att andarna hos det rättfärdiga som har nått fullkomningen. Så när vi lämnar detta tält, då går vi direkt hem till Herren. Det är ju det Paulus säger här. Det är ju helt underbart. I samma stund som vi lämnar kroppen så går vi hem till Herren. Det var ju det Jesus sa till en av rövarna när de hängde där. Att idag ska du vara med mig i paradiset, sa han. Så det där tror inte jag på. Det är en del som har den uppfattningen. Men jag tycker Bibeln är väldigt tydlig med det. Och Paulus är ju jättetydlig med det. Att jag skulle hellre vilja vara hemma hos Herren än att vara kvar här. Jag längtar ju dit, va? Jag längtar ju inte efter att sova i mullen. Utan han längtar efter att vara hemma hos Herren. Så jag tycker att, jag för min del i alla fall, så tycker jag att det är väldigt tydligt i alla fall att det är så. Jag har strykit under Romarbrevet 8 här, får vi se vad det står här nu då. Jag vet inte, jag har inte skrivit något där, men Romarbrevet 8 och 10. Ja, just det. Det är ju Paulus också som säger att men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Nu är vi odödliga, vi är födda på nytt. Och anden i vår ande är levande. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er, står det. Vi är redan uppväckta med Kristus, står det i Efesierbrevet, och sitter tillsammans med honom i himmelen. Vi ska inte läsa alla ställen. Det finns många ställen på detta. Men om vi läser första Petrus också då. Är det första kapitlet. Som är underbart att läsa. Första Petrus brev kapitel 1. Och vers 3. Så står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Nu är vi födda på nytt. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, fastän ni ännu inte ser honom. Tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Det är det som är målet. Våra själars frälsning. Vi har ett levande hopp. Vi är levande jorda med Kristus. Och en dag så ska vi få en ny kropp. Vi är födda på nytt, står det på ett ställe, med en oförgänglig säd. Det är en säd som är evig. I Jesus är du och jag nya skapelser genom hans uppståndelse från de döda. Och målet, det är vår kropps förlossning. Det var det de heliga längtade efter på biblisk tid. Kroppens förlossning, en ny boning som är evig av Gud. Det var det man såg fram emot. Jag vet inte, du ska titta på Filipperbrevet, det står något där också. Sen vi hittar Filipperbrevet. Filipperbrevet, det första kapitlet. Det är Paulus igen. Han skriver mycket om det här, Paulus. Filipperbrevet 1:20-23. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska låta mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, inte sova i mullen. Utan jag ska vara hos Kristus. Det vore mycket bättre, säger han. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Och om vi tittar också på tredje kapitlet där. Vers 1 lite grann där. Ja, kanske inte från vers 1. Det vill vi inte läsa allt. Vi läser från vers 7. I tredje kapitlet i Filipperbrevet. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt, och jag räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Allt som var en vinst räknar han nu som förlust. Det står på ett ställe också att han jagar mot målet för att vinna segerpriset. Det är också underbart. Det står i, jag vet inte vad det är, om det är Jag vet inte vad det är, om det är i Kolosserbrevet. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Det är där vi hör hemma egentligen. Mm. Om vi går till Romarbrevet 8. Men 8 och 17, ja. Men är vi barn? Är vi barn? Guds barn. Då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Står det där. Och så står det att hela skapelsen väntar. Väntar på att bli befriad. Inte bara vi utan hela skapelsen. Mm. Det står att anden hjälper oss i vår svaghet när vi inte vet hur vi ska be också. Det är helt underbart. Och så tycker jag vi ska läsa från vers 31 där. Det här är, det är vår resa, vi är på väg till himmelen. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Räcker inte det? Räcker inte det? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet? Fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det är helt fantastiskt. Det är helt underbart. Jag vet inte, jag har skrivit lite här, men vi går tillbaka till Korinterbrevet, det andra Korinterbrevet. Andra Korinterbrevet. Nu får bibelordet tala. Andra Korinterbrevet 12. Här kommer du tillbaka till det. Och det är därför vi inte ska misströsta. 12 och 1. Jag måste berömma mig om en till ingen nytta. Jag kommer då till syner och uppenbarelse från Herren. Jag vet om en man i Kristus. Han talar ju om sig själv här. Som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, men Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset. Han blev uppryckt till paradiset. Och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Ja, han avstår ifrån att tänka högre om sig själv, säger han. Och för att han inte ska bli högmodig så har han fått, säger han, en törntag i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Och så har han bett till Herren tre gånger att han ska ta bort det. Men Herren svarade, min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Han gjorde det valet. Han ville hellre vara svag, för det var han beroende av Herren. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark, säger han där. Paradiset här, säger Thoralf Gilbrandt, är ursprungligen ett persiskt ord som betyder park. Även i gamla testamentet används paradiset om Edens lustgård. Står det. Tack Jesus, tack Jesus. Om vi tittar på uppenbarelseboken också då. Kommer vi mot slutet. Uppenbarelseboken. Där säger Jesus i Uppenbarelseboken 2. Och 7. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Står det där. Paulus säger, vare sig vi lever eller dör tillhör vi Herren. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och i Lukas så säger Herren att vare sig vi lever eller dör, vi tillhör ju honom. Titta på det. Lukas 20. Lukas 20, 34. Han fick frågan av Sadduceerna, som var ett sånt här elitistiskt högt prästfolk inom judendomen, som inte trodde på uppståndelsen. Och därför så ifrågasatte de Jesus. I vers 34 så svarar Jesus, om de frågar vem som ska bli hustru vid uppståndelsen, till någon som var gift med en kvinna. Det var 7 stycken som var gifta med samma kvinna. Men svarar Jesus dem i vers 34. Det som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men det som anses värdiga att vinna den andra världen, säger han. Och uppståndelsen från de döda, det är varken gifte sig eller blir bortgifta. Inte heller kan de dö längre. Ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. Men att de döda uppstår, det har också Mose visat på stället om törnbusken. När han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. Ty för honom lever alla. Säger Jesus. Så vårt uppdrag som vi har kvar innan vi når målet, det är att predika. Om ingen kommer till tro, eller hur ska någon kunna komma till tro om ingen predikar, står det ju. Vårt uppdrag är ju ordets förkunnelse. Så vi kan inte upphöra med det, utan vi måste fortsätta på hela resan framåt. Och jag tycker det är så viktigt att vi återigen, kommer jag tillbaka till det, att vi släpper allt vårt eget, att vi släpper allt människotänk. Det är inte vi som har någon betydelse, utan det är Jesus som ska vara i fokus. Oavsett vilka vi är och vilka utbildningar vi har, om vi är teologer eller om vi är professorer eller vad vi än är. Så spelar det ingen roll om vi inte är överlåtna till Herren och förkunnar i andens kraft. För då ger det ingen skörd. Det som är fött av kött är kött. Och det som är fött av världen, det tillhör världen. Men det som är fött av ande, det är liv. Och det är det som ger evigt liv. Vi slutar, tycker jag, här nu. och läser i Uppenbarelseboken några underbara ställen. Uppenbarelseboken 19. Uppenbarelseboken 19, vers 6 börjar på. Och nu är vi i himlen. Avslutar vi där. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska. Och de sa, halleluja! Vilket dån det måste vara från en stor skara där. Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdiga. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Och sen kan man läsa om ryttaren på den vita hästen. Det är när Jesus kommer. Det är när Jesus kommer, ryttaren på den vita hästen. Jo, vi har mycket hästar ute hos oss där hemma. Med vackra djur. När hästar börjar springa i full galopp. Så det bara, jorden bara liksom far runt omkring. Så här, det är så vackert alltså. Kan man stå och titta på dem. Han ska komma på den vita hästen. Det står i vers 11. Och jag såg himlen öppen. Och se en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor. Och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. Och så står det om att det är de himmelska herrarna som följde honom på vita hästar. Kan du tänka dig, vilken syn. Och de var klädda i vitt rent linnet tyg. Va? Och det här är något som alla ska se. Alla ska se det. Alla ska se det. Vilken dag. Tala om vilken dag det ska bli. Åh, underbart. Och så ska han förgöra vilddjuret, gripa det och den falske profeten. Gripa draken, den gamla ormen. Äntligen. Ja. Vi kan läsa också ifrån kapitel 21. Den nya himlen och den nya jorden. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Guds rike kommer icke att vara på denna jorden. Det kommer en ny himmel och en ny jord. Så bygga Guds rike här, det är meningslöst. Om du försöker med det. Därför att det ska komma en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son, står det. Vilka underbara löften vi har fått. Det är ju helt fantastiskt. Det är underbart, underbart, underbart. Thoralf Gilbrandt, han har en idé om hur det kan verka. Det är väl ingen som vet. Men han säger att Johannes ser det nya Jerusalem komma ner från himlen. Ut ur himlarna, står det i kapitel 3 och 12. I moderna människosinnen har det skett en enorm utvidgning av universum och av rymdbegreppet. Och då kan man tänka sig att det finns en ändlös rymd där det också finns en plats där Guds härlighet bor. Placerad på jorden verkar det ju föreställningen om en stad som är lika hög som den är lång och bred meningslös. Alltså en jättestor fyrkant kan man tänka, kub. Men i rymden blir detta den naturliga formen och det är i rymden som den bibliska texten förlägger staden. Det här är Thoralf Gilbrandt, det står inte i Bibeln. Staden kommer ner tätt in till jorden, säger han. Och kommer att ha nära förbindelse med jorden. Men det sägs ingenstans att den landar på jorden och blir en del av den. Staden kommer alltid att förbli det Jerusalem som är där ovan. Folken på jorden ska vandra i dess ljus, vilket antyder att den är ovan för dem, säger han. Det himmelska Jerusalem står dels som fullkomnandet av det jordiska Jerusalem, dels som motsats till detta. Men först och främst står det nya Jerusalem som antites till Babylon. Det nya Jerusalem är på en gång stad och lustgård. Den är den ideala kombinationen av natur och kultur. Jerusalems mur kan mäta sig med de högsta stadsmurar. Staden är ointaglig. Muren är oöverstiglig. Men i förhållande till stadens höjd är muren mycket låg. Den ska inte skugga stadens utstrålning, skriver han. Dessutom är den av kristallklar jaspis som låter härlighetens ljus stråla igenom. Han har liksom tänkt sig in i det hela, Thoralf Gilbrandt. Det gamla löftet till Jerusalem går i evig uppfyllelse. Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst. Med blygeln ska jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av karbunklar och hela din ringmur av ädla stenar. Ja, det är ju helt underbart när man läser om det. Så kan det vara, kanske. Vi får se hur det blir. Men det låter väl ganska troligt att den kommer ner ifrån himmelen. Och att portarna ska vara öppna och det står att kungarna ska kunna gå in och ut genom portarna med sina värdefulla saker. Va? Så står det ju faktiskt. Och det har man alltid undrat, hur ska det gå till? Men det kanske är så här, vad vet vi? Men en sak är säker, att det här är en verklighet. Det är ju liksom bara inte andligt utan det blir ju en verklighet. Det gör ju det, va? Och så avslutar Bibeln med att säga, Jesus säger, jag kommer snart. Tre gånger på slutet, i sista kapitlet där. Och nu är frågan den, väntar vi på Jesus? Väntar vi på Jesus? Längtar vi efter vår brudgum? Eller skäms vi lite för honom, som jag sa förra gången? Gömmer vi undan honom när vi möter vänner och bekanta som inte är troende? Vad säger vi till dem då? Säger vi att vi älskar Jesus? Att han har förvandlat våra liv? Eller säger vi att vi tillhör en kyrka, som jag sa förra gången? Till en församling, eller ja, jag är kristen. Eller liksom, vi har lite olika benämningar på det. Istället för att tala om Jesus. Ja, att inte gömma undan honom. Jag tror vi måste börja träna oss i det. Det är väldigt lätt att säga, jag är kristen. Jaha, så blir det tyst och så säger de inget mer. Och då går man över och pratar om något annat. Man börjar tala om Jesus. Det kanske är någon här som talar mycket med människor om Jesus. Men det är ju bra. Men vi behöver nog träna oss i detta, tror jag. Ja, att våga vara öppna. Och så att vi lyser av Guds härlighet. Att vi nu tar bort slöjan. Guds folk ska inte bära på en slöja. Det är slöjförbud i Guds församling. Det är det. Det är slöjförbud där. Det ska inte vara några slöjor i Guds församling. Den är borttagen i Kristus. I fria. Vad härligt. Alltså Guds ord är ju så underbart. Så man, ju mer man läser desto mer. Och det bästa är. Att nu sitter han på Faderns högra sida och ber för oss. Vi är hans församling, vi är hans folk. Och vet du vad? Han kan hjälpa dig med allt. Det finns ingenting som inte han kan göra. Och vet du att han är en bönhörande Gud? Vet du att vi aldrig ska sluta be till honom? Vi ska alltid ropa till honom, aldrig ge upp. En dag kommer bönesvaret. En dag kommer det. Om vi håller ut i bön så ska vi få se det. Då ska vi få se det. Jag tror det. Jag tror det. För Gud är Gud. Och han har all makt i himmel och på jorden. Amen. Nu var det slut på det där bibelstudiet i tre delar. Ja, har vi tittat lite. Det finns mycket man skulle kunna gå in på. Tala om. Det är ju så spännande. Det är så otroligt intressant. Men det viktiga här är att vi ska veta att det är fullbordat. Och det innebär att det är fullbordat för oss också. För vi har dött med Kristus. Vi begravde med honom och vi har uppstått med honom. Och nu lever det inte längre vi, utan nu är det i Kristus. Jag kanske ska läsa det jag läste också i Borensberg här från Johannes. Där Jesus säger i Johannes, ska vi se vilket kapitel det var. Jo, kapitel 15. Vi ska inte misströsta. Vi ska inte känna ångest och oro och fruktan. Därför att Jesus är med oss. I Johannes 15 och 18 så säger Jesus till sina lärjungar. Vi är Jesu lärjungar. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Och så säger han, om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Tänk om vi kunde komma ihåg detta. Att Jesus har tagit oss ut ur världen. De känner inte igen oss. Vi tillhör inte världen. Det är därför. Och vi märker ju föraktet tilltar mer och mer. Så frågan är ju. Hur långt det kommer att gå. Det vet vi ju inte. Men vi ska veta det. Att om världen hatar oss. Då är vi inte av världen. Och då får vi tacka Gud för det. Får vi göra. Ja. Tack och lov. Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande. Du är ordet, Jesus. Jag tackar dig för att du har berett en boning där bortom bergen, Herre. En boning där hemma åt oss, Herre.